Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I lopp efter lopp ser vi dem löparna många gärna tar rygg på. Med flaggor och ballonger och full koll på klockan tar de sig runt banan samtidigt som de småpratar och peppar oss andra. Vilka är dessa löpare, vad driver de och hur vill de själva helst springa ett lopp? Välkommen till avsnitt 12 som ska handla just om konsten att vara farthållare. Det här är Löparsnack. Äntligen är det dags för en ny säsong. Och framför mikrofonerna sitter nu som vanligt ett gäng erfarna löpare. De som deltar idag är Roger Andersson som sprungit ett 80-tal maraton i en mängd olika länder. Den enda kontinent han inte sprungit i är faktiskt Antarktis. Christer Tinnerholm, även han med en mängd maraton i benen fast numera helst ultra. Och ett av favoritloppen är 24-timmarsbanan i kulverterna under Bislett stadion. Och så Jonas Wängberg. Även han springer numera helst ultradistanserna. Han har bland annat genomfört Spartathlon med sina 246 kilometer. Och så är han tävlingsledare på Täby Extreme Challenge. Och som tidigare är det jag, Agnete Dannenberg, som är värd för programmet. Välkomna!
Tack.
Ni har ju tagit er hit till Stockholm idag för att ställa upp som farthållare i halvmaran.
Yes.
Roger, hur kom du in på den banan? Du har ju kört rätt många gånger.
Hur kom jag in på den här banan? Jag har ju sprungit en del lopp och liksom använt mig av de här farthållarna och tycker ändå jag håller ganska jämn fart och liksom försökte pusha andra. Och så började det kanske med att man hjälpte någon på någon halvmara, något millopp som farthållare privat då. Och sen halkade jag in på den här banan bara.
Och nu kan du inte ens räkna hur många gånger du har gjort det.
Nej, jag har lite svårt att hålla full koll på det eftersom det har varit både på maror och halvmaror. Både i Sverige och Norge och Danmark, så att det har blivit några stycken.
Ja, kul. Och ni andra då? Hur har ni hamnat i det här gänget?
Man ligger lite grann i läda. Jag har sprungit rätt många lopp själv, men jag har inte varit farthållare så ofta. Jag har varit farthållare 2 gånger på Stockholm Marathon tidigare. Så det här är min första halvmara. Så det blir spännande att se hur det går med distansen. Att man har lite kortare tid på sig att korrigera ut alltihopa.
Vad tänker du då att det är annorlunda?
Ja, det är lite annorlunda. Nu springer man på 1 timme och 55 minuter ska jag springa i fart. Eller på tid då. Så att, och tidigare har jag varit farthållare på maraton på 4:30 som snabbast tror jag, eller 4:45. Och det är lite kortare tid om man skulle få ett misstag någonstans, liksom att tappa någon tid eller springa fort, så är det kortare tid att korrigera på. Men det ska nog gå bra.
Och Christer, hur?
Jag är också nybörjare på det här. Det är mitt andra lopp. Jag blev introducerad av Jonas. Jonas började och sa, ja men vad trevligt. Ja, det var ganska länge sedan jag sprang maraton och halvmaraton. Jag brukar springa mer längre lopp. Det är en liten kostnadsfråga faktiskt, om man ska ställa upp alla lopp sådär. Men jag tycker det är ett trevligt sätt att träna på, tycker jag. För man håller en fart som inte...
Ni ser det som träning egentligen?
Ja, jag gör det i alla fall. Mm.
Nej, träning och social grej, det jag tycker är roligast med de fartuppdrag jag har gjort är glädjen, man ser glädjen som de löparna som lyckats med det de har tänkt sig. Nu senast så sprang jag på 4.45 och då ser man de här som vill springa under 5 timmar på maraton, och den lyckan man ser dem förstå att de kommer att ta sig in under de här 5 timmar är ju rätt roligt. Det är den litegrann som man känner efteråt att man har lyckats med liksom.
Man går ju oftast in med lite större marginaler jämfört med om man själv går in och skulle köra en halvmara idag, så pressar man ju sig lite mer om man kör själv än när man går in som farthållare. Ja. Man har lite mer marginaler, man kan ha lite mer som jag tycker roligt med publiken och heja med dem och göra high five och ja, det är sånt jag håller på och försöker få igång dem.
Men ni kan inte försvinna in i er egen bubbla då liksom, och bara köra.
Nej, utan man pushar de andra runt omkring. Och
det är roligt.
Kan man hänga på Jonas här och säga att jag brukar liksom, är det några kilometer kvar, är det maran, så brukar jag typ efter 40-41 där börja skicka iväg folk. Mm. För har de hängt med ett tag så har de mycket krafter kvar. Så jag brukar faktiskt gå själv över mållinjen nästan. Det.
Ja, det är, man vill inte ha någon bakom sig så när man kommer in på de sista kilometerna, utan du vill med att folk ska gå på rejält. Och där ser man en del som har tagit det försiktigt liksom, och kanske något man har följt med hela vägen. Ja. Som man tycker liksom, att nu är det dags för det att börja springa ordentligt. Så jagar man på dem och så kommer de iväg.
Och som idag så är det ju en ganska lätt avslutning också. Alltså, du har en backe innan slussen som är en nedförsbacke, och därifrån så kan du dra på. Det är bara att köra. Ja, om man då hängt med oss ganska länge och de ser pigga ut, så tycker jag det är bara att köra. Då har man inget att förlora.
Där tror jag är loppets svåraste bit för mig i alla fall. Som jag har sprungit Stockholm Marathon flera gånger tidigare. Där vet man att man kommer upp högst upp, så är det ju fullt ös rakt ut mot Kungsträdgården. Och jag tänkte på det i morse, så här, man måste nog tänka lite grann för när man kommer upp där, att det inte liksom går för fort sista kilometern. Det kan vara lätt hänt att man blir väldigt glad när man ser den där Kastbron och Kungsträdgården så här, och drar på lite grann. Men då får man ge den energi till andra så de kan springa på istället.
Och de tiderna är liksom, hur har ni valt det själva, att vilka tider ni ska springa på?
Nej, inte riktigt. Det var väl egentligen den tiden som fanns över då. Jag hade väl önskat kanske lite snabbare tid, men nu så här efterhand har jag haft lite bekymmer med ben och förkylningar och så här, så känns det ganska bra.
Ja.
Så att ibland har jag varit farthållare på maran och koppat på någon, ja, någon som har blivit sjuk och tagit en väldigt långsam tid för mig. Och jag var inne på 5.30 en gång. Och det var riktigt svårt för mig var det lite för långsamt. Och det var svårt att hitta ett löpsteg. Man kunde inte gå heller, för då går det för långsamt. Och springer man på, då gick det för fort. Så att jag fick någon konstig löpsteg. Så jag har nog aldrig haft så ont efter en mara som dagen efter det. Jag var inte speciellt trött, men jag hade ont.
Ja, så blev det för mig förra Stockholmsmaraton. Jag sprang på, skulle pricka 5.15. Och jag fick rejäl träningsverk efteråt, vilket jag sällan får. Och just av den anledningen att jag fick springa annorlunda.
Mm. Ja, man blir stel på ett helt annat sätt. Aha. Jag har också sprungit något med långsammare, för mig långsammare, 5.15 och sånt. Eller 5.15 minuter, eller 4.45. Så känner man att man blir liksom inte riktigt ren i ben. Liksom, utan det lagas på någonting som ligger där.
Men kroppen undrar vad du håller på med.
Ja. Däremot är det ju väldigt skönt, man är väldigt pigg i huvudet, man har inte den här mentala tröttheten som man har annars, där man har lagt massa energi på att man ska tänka på att hålla upp fart och sådana saker på ett helt annat sätt. Man är ju rätt pigg och man hinner se saker, det är det jag tycker är roligt, som man springer som farthållare. I och med att man är i en långsammare än vad man har en kapacitet här, så hinner man ju liksom vila på huvudet och titta. Och så något sätt man hinner liksom heja på publiken och sådär, leta upp med barn som får den ballongen som man har.
Ja, den är rolig.
Det är väldigt kul att få dela ut den här till de barn vars föräldrar blir väldigt glada om de ska transportera hem den här på tunnelbanan sen. För den är inte riktigt liten, den ballongen, den är rätt stor. Så att, och barnen blir väldigt glada, men...
Du blir av med den också.
Ja, man blir av med den. Ja. Och sådär, men... Ja, men jag tycker det är väldigt kul. De gånger jag var på Stockmaten är också att det är många som man känner sen tidigare liksom, som är farthållare. Jag springer rätt mycket ultralopp och sådär, och det är ju rätt många ultralöpare som är som farthållare, i alla fall på maraton. Jag vet inte hur det är idag, men där är ju rätt många som man känner och sådär, så det är rätt kul gemenskap innan och efter loppet också, man träffas och sådär och snackar och sådär. Mm. Sen är det ju allt den här prestigegrejen att man ska göra och in på rätt tid liksom, i rätt ögonblick sådär. För vi springer då på bruttotiden, så att vi startar våra klockor när startskottet går. Och sen får ju det synka ut där på den tiden som det tar från startskottet till att vi passerar startlinjen. Då. Och det ska då dras ut sen på hela distansen.
Just det, så det betyder inte att man får den tiden när man springer i mål.
Nej, de kommer ju få en snabbare tid om de springer på sin nettotid än de som springer tillsammans med oss troligtvis. Eller ja, det kommer de få i och med att vi springer på tiden.
Men hur ska man tänka då om man vill följa en farthållare, liksom ha en viss tid? Har ni några rekommendationer där?
Alltså om jag skulle säga ur mitt eget perspektiv så tror jag det bästa är att köra sitt eget lopp och se farthållarna som någon, jaha, nu är jag ungefär där i det tempot. Men att följa med dem, det kan vara, om det inte passar dig, om du följer med, om det råkar visa sig att du har följt och du har sprungit i ditt tempo och de ligger fortfarande där runt omkring dig, då är det väl bara att hänga på och liksom se det, om det är lite snabbare. Men det där tycker jag beror lite på, är det maraton? Är det första 5 kilometer på ett maraton så tycker jag inte man ska göra det. I de sista 5 kilometerna och du går lite fortare, då tycker jag man ska försöka pressa sig på då, va? För då tycker jag inte gör så mycket. Men annars tycker jag med det, är du bra form och startar ett långt på också, det är en målsättning att passera några stycken sådana här gäng. Alltså om det är en maraton och du har startat långt på och så kommer du 5:30 kanske och 5:15 och 5 och du kanske har kapaciteten mot 4 timmar, då hinner du passera några stycken. Och då har du dem ungefär att nu befinner jag mig där ungefär då. Så skulle jag använda det själv, va? För att vi följer ju som sagt på bruttotiden och för att den som står allra längst fram vid startlinjen, det är ju den tiden som de ska ju också få hjälp. Och det finns alltid någon som har sin egna tid och tycker det går fort och det blir många sådana här diskussioner, men det är bruttotiden och jag tycker vi försöker också stanna vid, om det inte är de väldigt snabba grupperna, försöker vi stanna vid varenda vätskekontroll och liksom, och då får man ju liksom gå lite fortare. Sen försöker man hålla så jämnt det går. Det är lite sport att pricka den här tiden. Det tycker jag är kul.
Ja, men det är det, det är det man är för. Det är det som är uppdraget, att få träff på rätt tid. Och sen så får man ju då som sagt bara försöka fördela ut den här tiden som det tar för en att komma fram till startlinjen och över tid. Så man kan ju inte, liksom vi startar och så kollar vi på klockan. Oj, nu ligger vi på 6:25 fart, alltså får dra på allt man har för att liksom få ner till rätt tid vid första kilometern. Det gör man inte, utan där får man liksom dra ut så långt som möjligt. Men sen idag så blir det intressant också när man startar, för att nu springer vi då först 1 kilometer och kan vi då följa klockan och sådär. Sen kommer vi ner i klara tunneln där klockan inte kommer att fungera, så att kilometern där får man ju se lite grann hur man står upp. Det blir en ny erfarenhet för oss som inte har gjort det här tidigare. Men vi har ju mellantidsarmband som vi går på tiderna på, så att det ska vi inte
ha. Jag tänkte just fråga vilka verktyg ni har.
För det är lite olika, man hör en del av olika teknik. Jag använder gärna mellantidsarmband och kollar varje kilometer. Plus att jag har GPS-klockan, men den är inte alltid så exakt, framförallt inte in i stan när du slår lite fel. Så att då får man ju kolla tiderna och man känner ju rätt bra efter ett tag var man ligger någonstans, som man ligger före eller efter.
Sen har man hjälp av varandra också, eftersom det är 2 stycken som man kan liksom,
precis,
justera ihop. Då får man ganska bra flöde där, eftersom det inte går att springa exakt hela tiden. Kan man hålla sig mellan där liksom.
Ja, mellantid, alltså just varje kilometer där tycker jag är ganska bra att liksom hålla lite koll på dem. Och sen då kan man ju också stämma av, det brukar finnas klockor var 50 kilometer, så får man ytterligare ett kvitto då på det hela. Men framförallt de här kilometrarna, och se så att det inte går blir för fort eller för långsamt, utan hitta någon sån här. Den där som jag tycker när man springer halvmaraton är att här kan man inte låta det gå. Här måste man ligga på lite mer, för att du har bara 20 km kvar ungefär när du börjar liksom titta på det. Och när du kommer ut ur tunneln där så har du en 19-18,5 ungefär.
Precis. Då har man kort tid på sig.
Ja, men du har kort tid på dig och du vill ändå kunna göra de här stoppen vid alla vätskekontroller och liksom passera, tycker jag, andra grupper. För det är också det som är lite det här att man kan inte jaga i kapp. Du kan inte springa zigzag för att ta det fram, utan det är väl oftast där också. Om det är trångt på vissa partier och du kommer upp en startgrupp innan och du ska passera löpare där, det gäller att hitta någon snygg väg att göra det här då, utan att
det för det blir ju rätt trångt då. Alltså ni är ju en klunga då.
Ja, man får ju försöka hitta någon snygg ställe att göra det här, och måste man ju också ha lite tid, alltså då kan man ju få ligga på en lägre fart för att vänta till något lämpligt ställe.
Ja, precis. Och sen är det ju som nu idag när man lagt om banan till en väskup från Torsgatan, så har vi en rätt kraftig stigning. Den här knixen upp och sen backen upp då för att komma upp på Dalagatan. Dalagatan. Och där är ju också en grej som man får anpassa lite grann. Vi ska ju egentligen hålla jämn fart hela tiden. Men där kommer det bli tempo kommer ju sänkas lite grann där.
Ja, det är taskigt att dra på.
Och så här, och där
hålla samma tempo.
Jag måste säga också, men där är också en grej som om man ska följa en farthållare så är det kanske att man kanske för sin kapacitets skull, om farthållaren håller exakt jämn fart, kanske man ska gå med på liksom den här stigningen, så man får ta igen det lite grann. Vi har ju flaggor på ryggen som man syns ju rätt bra liksom flera hundra meter bort. Så man kan ju släppa farthållaren lite grann om man känner liksom att i den här backen vill inte jag kliva på allt, utan jag vet ju så att när det går ner för på andra sidan så kommer jag liksom kunna ta kapp det på ett annat sätt.
Men hur gör ni ner för då? Släpper ni på där?
Nej, man försöker ju hålla någorlunda. Det är inte så att man går ner på 4.30-fart. Jag spelar 5-7-fart och börjar köra 4.30. För liksom. Och alla kommer att säga att man har jätteont i fransk eller lår. Men det är inte så jättesnällt. Och det är ju samma sak på maraton. Om man kommer till Västerbro så är det ju där knixen upp på Västerbro. Det är ju svårt också att ta liksom...
Alltså jag tycker det är någon sorts servicegrej där, faktiskt, att man hjälper de som löper att hitta en rytm och hur man förhåller sig till backa till exempel. Eller.
Sen finns det ju också en grej där som idag, den här nya partiet där, så finns det ju lite trottoarkanter. Alltså det finns, man kan gena längs hörnen och trottoarkanter, det beror lite på om man dratt det här. Då, men jag brukar alltid undvika alla refuger och hålla mig på gatan, alltså ta ut alla hörnen ordentligt. Så man inte springer själv, så kanske jag ligger så kort som möjligt, men här försöker jag ta ut varenda hörne. Mm. Och just den svängen upp där kring Sabbatsbergs sjukhus, jag sprang där för någon vecka sedan nu när vi gjorde en provlöpning, och då där är en del trottoarkanter, åtminstone då var det det.
Mm. Så det
gäller att hålla ut där faktiskt. Det gäller att hålla ut på dem, alltså ha en liten tanke på det hela när man passerar de här hörnen och kanten, precis lika väl som man, när man passerar andra grupper, att man kan inte ta kortaste vägen utan man får ha lite marginal. Så man både tidsmässigt så att du kan gå runt och liksom, utan att då göra en ryck.
Ja, precis.
Så att det, men då har man lite mindre tid. Har du en mara så sprids det oftast ut också mer än vad det gör på en.
Mm. Och i vätskekontrollerna, hur gör ni då? Ja?
Ta några steg. Sagt den här farten i alla fall så att folk vill dricka.
Det blir lite grann på också vilken fartgrupp man springer i. Jag springer 55. Vi tar ju rätt lugnt för vätskekontrollen så alla hinner få i sig. Eller rätt lugnt. Vi sänker ner farten, kanske går en steg och dricker själv. Och sen så rullar vi på. Ska du följa en 1,20 farthållare så kommer du nog kanske räkna med att du får hoppa över rätt många vätskekontroller. Det är en helt annan form av löpning. Du är en helt annan löpare också när du är i den farten. Men för oss som springer i den här farten så kommer vi att sänka farten lite grann med vätskontrollen så att alla får med sig någonting.
Vad springer du på?
Jag springer på 2,20 så att vi kommer att gå.
Ja, det kommer
att gå. Alltså inte långa sträckor. Nej. För att då blir det åter det här igen att du tappar. Du tappar sekunder. Precis. Som du ändå ska ta igen sen. Då, så att, men man går markerat. Men det här finns ju också tekniken med att ta vätskekontroller. Tar man första bordet eller sista bordet. Mm. Det gör jättestor skillnad bara det. Mm. Även när du springer själv. Mm.
Ja, att, men, hur då?
Ja, alltså, om du kommer in, nu beror det på om det är första eller sista vätskekontrollen också, för de sprids ju ut mer då, alltså löparna. Men om du kommer till en vätskekontroll, så är om man tittar på folk runt omkring så tar de alltid första bordet nästan. Alltså, och framförallt de här, om det är ett större lopp som det här idag, så kan man ju vänta några bord. Det är bara att springa fram, fortsätta några bord till. Mm. Och ta dem. Där står det oftast gott om vätska och gott om folk som kan dela ut också då. Ska man spara tid så brukar jag alltid göra det själv. Aldrig första bordet.
Det blir som en liten puck liksom. Sen fångar det upp mer och mer människor, så blir det en stor grej. Men också en sak att tänka på, att man ska följa en farthållare, man kommer fram till vätskontroll som löpare, och man följer en farthållare, är att sluta tänka på farthållare när du kommer till vätskontroll, utan se till och drick och gör det du ska. Och sen när du har gjort det, då tittar du upp och ser vad farthållaren är någonstans. Nu ska man klart inte dra benen efter sig för man är trött, utan man ska åtminstone liksom inte vara i panik och bara kasta sig över vätskan och inte få i sig så mycket och sen sticka ner, och sen när man kommer 100 meter känner man att jag är fortfarande törstig liksom, det vore lite dumt. Utan slappna av, ta det man ska och sen så liksom går man med i tempot igen.
Det där tror jag har lite med det du sa, där med om man tar första bordet eller inte, det har lite med inställning till loppet att göra, tror jag. För är det så att man ska persa, då blir varje vätskestation blir som ett litet mål i sig, så man bara, åh, äntligen får jag dricka, och så ställer man sig vid första bordet.
Men det är oftast, det är min erfarenhet av alla lopp som jag har sprungit, är att det är trängsel vid första borden, och de som står och delar ut vätska vid första bordet, det blir alltid en liten puckel, så att ligga så mitt emellan, om det är på båda sidor, ligger i mitten och ta några bord på slutet. Ju större lopp, desto mer vinner du på det här. Utan att det kostar energi, alltså. Och utan att du vinner liksom, du vinner snarare att du slipper att slösa energi på att få tag i vätskan. Ja. Det trängs som alla andra. Utan, och det går fortare. Mm. Utan att det liksom, du behöver göra någonting.
Ja.
Och är det då ett maraton och säg 10 vätskekontroller och 20 sekunder, ja, men då har du 3 minuter där. Mm. Om det nu har någon betydelse, inte, men det kanske är liksom, du har lagt energi där som gör att du tappar ännu mer.
Mm.
På just maraton och längre distans så tycker jag det är mer att vinna på det.
Mm.
Precis, sen finns det alltid risk att man snubblar på någon eller någon springer in i det så här. Det är alltid incidenter vid de här stora samlingarna. Någon som vänder ut i banan utan att tänka sig för, eller man själv råkar kliva in i någon och så här. Det där är ju väldigt lätt hänt, så att det är bra ställe att ta det. Men för att slippa tänka sig första bordet kanske här Sjöran ska ta bort i bordet. Så.
Just det. Här står inte första bordet att gå till nästa.
Något annat som jag tänkt på det med den grupp som man får runt omkring sig. På Stockholm Marathon när jag sprang 5.15, då var det företrädesvis kvinnor runt mig. Och där var det var fler i gruppen där som man, nej men varför, du behöver inte springa med mig, du klarar det här på mycket fortare. Men de hade så svårt att liksom sticka iväg. Medan på slutet av loppet så blev det män som hade sprungit för fort, som man då fångar upp. Det är ganska stor könsskillnad där tycker jag, i hur man förhåller sig till sin kapacitet. Ganska tydligt tycker jag.
Ja, och sen har vi, jag minns någon gång jag var farthållare, kan ha varit 4.30 jag var farthållare på Stockholm Marathon. Och så kan man ju faktiskt på Stockholm Marathon även sätta på sig ett litet märke vilken grupp man siktar på för att visa alla andra då. Va? Och då sprang vi ute på andra varvet på Djurgården. Och då kommer vi med gruppen och så är det en man och en kvinna. Jag ska inte gå in på några åldrar här, det kanske var en kille och en tjej, men det är mindre betydelsefullt på den. På killen så står det 4 timmar och på tjejen står det 5 timmar. Och de är precis framför oss och jag får mig vi hade 4.30. Mm. Jag tycker jag säger rätt mycket.
Ja, visst.
Ja, alltså, de är lite olika långspurt kanske.
Eller så hur man ser på sig själv och sin kapacitet. Mm. Men det är min erfarenhet att är man på de här tiderna 5-5.30 så är det många som man fångar upp, alltså man hjälper på slutet. Jag har haft någon faktiskt, en man som följde mig hela vägen när jag var 5 timmars farthållare på Stockholm Marathon, hela vägen. Jag skickade vägen sista, men han ville inte ge sig där heller vid 41, så jag var på att tjata på honom, spring. Han såg jättepigg ut.
Mm.
Men det är undantag.
Mm.
Nej, jag tänkte just på det här, berätta om just med olika fart. Så här, när vi sprang i vår som vi sprang Stockholm Marathon när det började på sommaren, så kommer ner på Norrmälarstrand, så kan man se att det är helt tomt framför oss. Det är 50 meter utrymme framför oss. Och så vänder man och tittar, så är det som en mur av människor som ligger bakom oss och bara väntar. Det är en konstig känsla att vara två stycken med flaggor som sticker upp så här. Och så är det liksom hur mycket folk som helst bakom. Det är 200 personer som ligger bakom och bara väntar på att vi ska göra någonting. Vad gör vi för någonting? Liksom, vilken fart håller vi så här? Liksom, så är det liksom tomt framför.
Så att, tåg.
Ja, tåg. Men det blir lite tågkänsla så här. Liksom. Mm.
Ja, se vad nu betyder.
Ja, precis.
Vilken makt. Eller makt och makt.
Ja, jag tycker ändå man ska försöka hålla sitt tempo. Alltså, några av de där som är i de här tågen skulle kunna gå på lite mer.
Mm.
Och speciellt om det är andra varvet på morgonen. Så.
Precis. Ja, men
det blir lite som en block. För kommer någon bakom där? Det kommer ju alltid, det kommer alltid någon som är i sista startgrupp som borde vara i någon snabbare startgrupp och som har svårt att passera och som... Det är väl en nackdel om man nu ska säga med fart att det blir sådana här tåg. Men det är vissa farter som jag tycker om dyker upp då. Det är runt 4 timmar och runt 4.30 kanske också. Men,
ja.
Men och 5 timmar.
Men jag tycker det är fascinerande många som, när jag sprang 5.15 första året, så var det fascinerande många som följde med redan från början, som skulle hålla 5.15.
Som
följde med. Jag vet inte riktigt vad de, om det var så att de inte kände att de hade kapacitet att springa under 5 timmar. Men de känner man kanske sitter och springer under 5.30 då. Det är liksom något sånt hur det är. Det är inte alltid man springer och diskuterar valen. Varför valde du det här för när man springer så här? Så att det är lite kul. Det är kul att höra vad de säger. Alltså, sen frågar jag nästan.
Det är trevligt att leda när det är lite långsammare. För där är det mer prattempo.
Ja.
Att man får någon sorts gruppkänsla där. Och det är kul. Framförallt om det är någon som springer för första gången. Man faktiskt kan dela med sig av erfarenheter eller att man hjälps åt. Liksom, och...
mm. Hur mycket snack
blir det? Lika mycket lärolopp. Liksom. Mm.
Jo, det blir en del snack, tycker jag. Mm. Det kanske är för att jag gillar att prata också. Mm. Så det blir lite sådär diskuterande. Och, ja, hur man morgon har du gjort? Och hur, ja. Hur liksom, är det första då så kan det ju bli sådana här lite diskussion och tips. Och ja. Hur ska det kännas? Och de har läst någonstans att det ska kännas då. Men det behöver ju inte alltid bli så.
Nej.
Det är alla olika.
Ja, det är mycket diskussion om just det här, de första gången, som ska in första gången, just känslan att ska jag känna så här nu? Jag läste i den här boken att det här ska jag känna nu och så där, och så gör de inte det. Och så.
Det ska bli jobbigt efter 3 mil. Ja. Personligen tycker jag själv det är jobbigare när det står 25 på skylten och jag har 17 kvar. Ja. Jag tycker det är jobbigare när det står 32 och jag vet att det är 10 kvar. Men alltså det, för mig tycker jag det är lättare när det blir 3 på det, för då börjar jag kunna räkna ner.
Fast det är också den här erfarenhetsbiten som gör att man... Dels så springer vi ju rätt mycket långsammare hastighet än vad vi skulle ha gjort om vi skulle springa själva på den här formen. Men sen så är det också erfarenheten att man vet liksom att det kommer inte bli så mycket jobbigare än så här. Och det är där man kanske ibland fick förmedla till en del som springer med som tycker att det är lite tungt på slut. Liksom att det är bara bita ihop, det är inte så många minuter kvar. Man tittar på det, man börjar titta på det distans. Man är så här, nu är det 5 kilometer kvar. Ja, det är 25 minuters löpning, det är inte mer än så. Liksom, man ska bita ihop. Det är 2 kilometer kvar. Liksom,
nej, jag brukar alltid börja med det efter en timma. Nu det, om jag har varit fartalare på 5 timmar som har varit några gånger nu på maraton, så brukar jag säga att nu är 4 timmar kvar. Exakt. Ja. Så räknar jag ner 3:30, 3. Så att, och sen när man kommer ner på de här 7 minuter kvar.
Ja. Så att, ja, vi vet ju ganska exakt vilken tid vi kommer komma in på. Så.
Ja.
Det går ju rätt alltså.
Ja, under förutsättning att inget händer så... Ja, så vet vi ju det.
Har du varit tvungen att bryta något fartal idag?
Nej. Jag lyckats ganska bra de 3 senaste gångerna. 2 gånger i Stockholm och 1 gång i Oslo. Så jag har varit fartalare på 5 timmar. Kommit in på 5:00.
Wow.
Så att jag har varit rätt nöjd de sista gångerna. Det är nästan... Då finns det alltid här diskussioner. Du bör komma in på 4:59. För då är du under 5. Men alltså, ja... Jag tycker det är snyggare 5:00. Utan då, för mig är det också då att det ska vara... Man kan gå in och titta efterhand och se hur ser de här 5 kilometers intervallerna ut. Va? Så att de är ungefär jämna också.
Har du kollat det?
Ja, det har jag också kollat. Och det ska vara inom 20 sekunder. Så att 20-30 sekunder, då är jag också nöjd. Där är det svårt att pricka. Eftersom du då ska plocka igen lite. Och det är jättesvårt att på 5 kilometer liksom hålla exakt jämnt. Sen kan du ju begränsa sista kilometern kan ju bli ens hur fort det går. Va? Men alltså, det har aldrig varit som sådär att man springer in och står 5 minuter på stadion och fikar eller väntar på liksom att klockan ska gå ut. Utan,
men det ska vara enkelt. Just
det. Hallå, vänta lite.
Jag tror jag får gå ner på 1/10. För min debut förra året...
1/10.
Ja, min debut förra året så prickade jag också 0:00. Jag får kolla 1/10.
Ja, vi får kolla 1/10 nu.
Ja, jag är missat en sekund båda gångerna. Jag är lika upprörd båda gångerna faktiskt.
Det är dåligt, Jonas.
Ja, jag vet det. Det värsta är att det var plus båda gångerna också. Det är det värsta. Liksom.
Det svåra var, tycker jag, vid målgången. Där. Det är två mätare. Liksom. Vilken ska man förhålla sig till? Så jag chansade ju med att ta ett långt steg. Och det visade sig att det var ju rätt.
Förklarar du taktik sen?
Jag vet inte vad den andra betyder egentligen. Är det en backup?
Ja, det är en backup, vad jag vet. Så att,
för därför kan man ju förlora nästan 2 sekunder.
Ja, men det är ju så. Det är jättesvårt. Och sen gäller det också att man tittar. Det finns en klocka ovanför som startat exakt när startskottet gick. Eller man själv liksom på vägen dit har startat exakt på sekunden också. Då kan du tappa 1 sekund där också.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit 1 million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work.
Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men har det hänt något så här oväntat eller någon som har blivit arga på er för de inte tycker att ni springer den tiden?
Ja, det
är väl... Det var någon som sprang i kapp och jag tyckte du springer alldeles för fort. Jätteirriterad.
Mm-hmm.
Och bara... Vadå?
Mm. Ja, det värsta egentligen är väl om man själv håller farten och sen är det någon annan grupp man kommer i kapp som inte håller riktigt farten om det är tätt mellan dem.
Där kan det bli lite konstigt.
Där kan det bli lite konstigt.
Spelar ett maraton så är det lite första milen så här kan det vara lite svårt. Att
ja, det är där det blir lite rörigt. Mm. Och är man då 5 timmar så ligger före 4:45 då blir det lite rörigt och sådär. Men... Så länge man själv vet vad man gör.
Har ni en diskussion där då eller är det bara...
Nej,
man säger inte så mycket där, men de känner ju på sig kanske. Först och främst kollar man ju själv om man själv ligger fel. Men det är det inte, utan det är de som har sprungit fel där framför. Nej, men och då, det sägs inte så mycket där, men det rättar ut sig liksom sen då. Men det är klart, löparen blir lite förvirrade. Det som kan bli lite förvirrande maraton också är ju när man springer på 4:45. Så tror en del att det är då liksom minuter per kilometer som man ska hålla då. En del tror ju att man ska då springa 4:45 fart. Vilket inte riktigt är då.
Nej, det blir lite fel.
Ja, det blir lite fel. Och så har man sprungit på 5 timmar och 15 minuter så tror ni att det är 5:15 i fart då. Och då blir det lite förvirrande. Speciellt när man står i startgrupp F eller något sånt liksom, långt bak så tror man att...
Får de kubba hjärnan?
Ja, vi ska ta i se om alltihopa. Men det är ju, så att det där blir lite fel ibland, men det brukar lösa sig.
Jag såg att det stod att... man fick komma och prata med er innan loppet och sådär. Gör folk det, eller?
Ja, en del.
Mm.
Ja, jag har aldrig stått i farthållarmonten, varken på Stockholmsmaraton eller här nu på Stockholmsmaraton. Men jag vet att det är väldigt välbesökt. Jag har kommit som har stått här som de får rätt mycket frågor.
Och på högre fart, är det mer vana löpare då? Vad är er bild av det?
Det är snabbare löpare.
Snabbare löpare?
Ja, nej, men det är väl lite olika... Nu vet jag inte riktigt hur det ser ut på Stockholm. Jag har inte riktigt koll på vilka som springer på de snabbare hastigheterna. Men på maraton så... Ja, det är ju... Vad är snabbaste gruppen där? 3:15 eller 3 timmar?
3 timmar.
Ja. Så man hittar inte så jättemånga maratonlöpare i Sverige som springer.
Det blir inte så stora grupper, nej. Säger vi så.
Nej.
Sen är det väl problemet för de här som liksom ser över sin kapacitet och ska försöka hänga med och det, liksom, som kanske inte... klarar 1:20 utan snarare skulle sikta på 1:30 och försöka hänga på de här farthållarna och kan känna en del löpare som överkappas som liksom går över sin förmåga och tror mer då. Men annars så tror jag att de som är på 1:20 är ganska rutinerade, de som försöker hänga på dem på 1:20.
Där tror jag är mer att de löparna ser nog mer farthållarna som en markör. Att när de börjar passera mig, då börjar klockan ringa, men så springer under 1:20 idag, så måste jag liksom ligga steg före dem på ett lite annat sätt. De har ju en helt annan träning än vad en löpare som springer runt 2 timmar där vi befinner oss.
Under förutsättning då att de liksom har sin kapacitet. Det finns alltid några som uppskattar och tycker att jag borde klara 1:20 och så klarar man 1:55 eller någonting.
Ja, precis.
Men det finns några sådana igen.
Det är de man kommer möta gåendes upp på Söder. Ja.
Som säger att de valde fel skor.
Ja. Det var lite för varmt idag. Det skulle ju vara molnigt idag, men nu verkar solen.
Ja, det verkar rätt trevligt.
Perfekt väder.
Perfekt väder.
Men det är rätt okej, det regnade inte idag. Så här. För det kom jag från morgonen i vår. Så här, det var ju rätt jobbigt när man kom blåste på Skellefteå. När det liksom regnade från sidan så här, blåste samtidigt. Så kände man så här att Att kunna springa i egen fart när det var rätt okej. Du var ju förberedd med kläder och så, men ändå, det hade, just där så längtade jag lite hem faktiskt.
Ja, 2012 var det nästan ännu värre.
Ja, det kan jag tänka
mig. Stockholm och det liksom blåste om man... Men då klädde jag faktiskt på mig nästan mer än på vintern. Alltså. Det var riktigt påpälsad och det var bra.
Mm. Efter, då?
Ja, eftersom man inte kunde liksom hålla den farten man normalt sett och inte kom upp i den värme som man normalt sett gör. Och så just det här att gå vid vätskekontrollen eller liksom stanna till och bli ännu kallare. Då. Så att, men det, jag tyckte generellt så att det... Det stora bekymmer kanske inte var vädret, utan det stora bekymmer var att många klädde sig efter kalendern istället efter vädret. Mm. Jag menar, 4 grader är 4 grader även om det är juni månad. Mm. Men hade samma person gått ut 4 grader i januari månad så hade de haft på sig mycket mer. Så att det tror jag var det stora bekymret 2012.
Nej, jag var påklädd över shorts och linne. Jag har inte brusit så mycket som värnplikten, måste jag säga. Det var liksom helt fruktansvärt.
Alla är olika vad vi klär. Det är det. Men alltså, jag tyckte många generellt sett klädde sig mer efter juni månad. Ja. Hade samma person och samma mängd startfältet stått i januari månad och samma väder. Mm. Så hade de haft någon annan klädsel på sig. Lite mer.
Ja. Jag tror det var 6 grader varmare på julafton i år. Ja. Stockholm. Ja.
Alltså, när behöver ni farthållare? När vill ni gärna ha? Du springer ju ultror och har ni farthållare?
Ja, där har vi inte så mycket farthållare. Där skulle man kanske ibland vilja ha en farthållare som håller i farten första timmarna i alla fall. Och se till att man just inte gör som vissa gör, att man springer lite för fort i början.
Fast vi använder oss av pacer där som hjälper till.
Ja, där har man ett annat ställe. Där har man ju någon som möter upp en sen på natten istället. Att man håller farten på natten alltså, i vissa lopp, då så har man ju... Någon verksamhet där man har pacers som kommer in och hjälper till. Det är lite olika från lopp till lopp.
Hjälper en att tänka.
Ja, hjälper en att tänka.
Fatta kloka beslut.
Ja, följa ledmarkeringen och sådana enkla saker. man kan drabbas av. Ja. Men jag får inte vara med om det finns. Jag vet inte hur det är på de här typ Lidingö Ultra och sånt, eller typ Stockholm Ultra. Det finns någon farthållare där, men jag tror inte det än.
Nej, inte min erfarenhet.
Nej.
Inte?
Nej. Nu har jag inte sprungit någon av dem faktiskt. Men Stockholm Ultra har varit med och jobbat på det. Tror jag inte jag har sett någon farthållare. Själv tror jag nog annars. Jag springer mest maraton runt om i världen, håller jag på att säga. Men jag ser nog de mest som markörer. Som liksom, alltså, är det en bra dag så är det positivt att komma ikapp någon. Är det en dålig dag så är det tråkigt när de passerar den.
Du har aldrig följt någon från början? Sådär.
Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har nog liksom aldrig... Jag tror jag känner min kropp ganska bra, så jag vet att jag går nog ut ganska bra. Alltså, för mig tycker jag maraton är mycket att spara första 5 kilometrarna, att inte gå på, att inte springa zigzag, som jag brukar säga. Jag brukar titta på dem på Stockholm Marathon som på alla vägen springer zigzag och trottoarkanter och ska förbi alla och stressar första kilometern, för att de tittar på klockan varenda meter. Jag menar, du släppte första milen och sen började med det, då har det också blivit mycket lugnare. Så att jag tar det medvetet ganska lugnt första 5-10 kilometrarna. Oavsett vilket lopp det
är. Ja, ultralopp är också mycket av att det är ingen som klarar på att man sprungit för långsamt i början. Liksom, utan det är...
sen beror det ju lite på hur banan ser ut också. Det finns ju, finns ju maraton som är mer eller mindre backar hela tiden. Och sen finns det ju de som det inte finns en backe på. Så att det beror lite på hur det ser ut också.
Jo, deltagarantal och sådär, hur pass strångt det är när man startar gör ju en stor skillnad också.
Och temperatur.
Och temperatur.
Det är skillnad om det är 8 minus eller 31 plus grader. Det.
Era bästa loppupplevelser då, hinner vi med här innan det, ni ska ner till startområdet?
Ja, min första morgon på Stockholm Marathon. Jag fick ett sånt sjukt runners high när jag gick i mål. Eller när jag såg stadion, då fastnade jag för löpning riktigt. Det var en hemsk upplevelse hela loppet, men tårarna bara rann på kinderna. Det var fantastiskt trevligt.
Hur förberedd var du då?
Jag var inte alls förberedd. Jag började springa i december någon gång, tror jag. Så ett halvår... Men nej, min kropp var inte alls förberedd på det. Jag har aldrig haft ont någon gång. Jag blev liggande till onsdagen, kommer jag ihåg. Och nu kan jag springa ett maraton oannonserat när som helst egentligen. Jag behöver inte förbereda med någonting, tycker jag. En kopp kaffe. Nej, det är så stor skillnad. Och det har ju bara med träningsmängd att göra. Tid liksom. Nej, det var vilken upplevelse det var. Det var fantastiskt trevligt.
Mm.
Tacka för.
Så Stockholm är lite din favorit än fortfarande, eller?
Nej, lopp vet jag inte vilket favorit jag har. Jag gillar såna här kulvertlopp. Bislett tycker jag är jättetrevligt i 4-timmarslopp i Oslo.
Ja, inomhusbanan.
Där har jag också fått en sån otrolig runners high, fast på lite annorlunda sätt. Jag behöver inte ha så ont som första gången liksom.
Och det är Jonas, ditt favoritlopp då?
Ja, favoritlopp, alltså det som har tagit mest, det var väl liksom min målgång på Sparta från förra året. Det var det jag minns utav det. starten är ju fantastisk, man startar i Aten i Akropolis.
Ja, och det är 246 kilometer. Ja.
Mm. Då är man rätt rädd om man står där. Men nej, det är ett fantastiskt lopp. Jag tycker det är roligast jag gjort. Det är jättejobbigt, men det var fantastiskt kul. Jag hade härligt sällskap resten hela vägen, så att det var roligt.
Har ni följdes åt?
Ja, jag sprang med Jonas Davidsson första 220 kilometerna.
Okej.
Okay. Sen var han lite snabbare. Eller jag lite långsammare, jag vet inte riktigt. Det fanns ingen farthållare där.
Nej, just det.
Det kanske behövde det.
Nej, det hade de behövt. Nej, jag vet inte vad det hjälpte, men... Ja,
men ni var varandras farthållare på sätt
och vis. Ja, precis.
I början.
Vi funkade väldigt bra upp där. Den tiden sprang upp, så att det var riktigt kul. Men annars när det gäller Mare, så i Stockholm Marathon tycker jag är bland det roligaste som vi springer. Där är ju både starten är ju fantastisk när man står på linjevägen. Och målgången på Stockholms stadion är fantastiskt kul.
Man kanske har folk som hejar också.
Jo, det är ju det. Det är ett publiklopp. Det är väldigt roligt, speciellt när man har dragit in det mer och mer mot stan och skippat en del av delarna på Gärd, så blir det ännu bättre.
För är det på ultra, då är det inte lika... Alltså, kan man springa ensam ganska länge utan någon publik?
Det är väldigt olika vilka ultra man springer. Vissa lopp händer ju att man är ensam i flera timmar i sträck. Och framförallt om man hamnar i någon form av sådär, typ bakom, att man, det är långt till löpan framför, långt till löpan bakom, så kan man ju vara väldigt ensam rätt länge. Vilket är ju en del av tjusningen också. Men sen så springer man ju andra lopp då, så när man springer sen 24 timmar står på banan till exempel, så här reaction var 400 meter man passerar.
En social till.
Ja.
En social tillställning.
Och så här, så det är väldigt olika. Men det är inte... Det är få lopp som har de här extrema publikmängderna. Då får man då kanske åka till Comrades i Sydafrika och sånt. Där har de ju rätt stor publik. Och sådär. Så att, annars är det ju målgångarna som är den stora grejen kanske på ultra. Liksom.
Det som hänger där framme. Och Roger?
Jag har ju inte så väldigt många ultror. Jag har en 12 timmar så har jag väl. Sen har jag ju mer maraton. 79 stycken som jag har varit runt världen. Och då... Alla är ju lite olika, alla ställen och sådär. Det är nog ändå målgången när man liksom, i vissa fall har man ju varit kanske inte så bra förberedd, man har varit sjuk nyss, man har liksom haft en förkylning i kroppen under veckan, någonting, man verkar få kämpa och då ändå känna att men det fixar sig även den här gången. Men det kanske inte gick så fort, jag behöver inte ha så ont heller då, men liksom den känslan oftast då, va? Sen är det ju tycker jag lite olika miljöer och hur mycket folk skriker. Vissa ställen som vissa orter man är på så är det helt tyst, knäpptyst publiken. Vissa så skriker de som man... Ja. Indien var väl en upplevelse och Brasilien var väl också en annan upplevelse. Brasilien hade jag förväntat mig rätt mycket folk och det var inte mer än frun som stod där nästan i regnet på upploppet. I Indien tänkte jag, det är inte så mycket, men där var det rätt mycket folk och stod ute. Och... Men jag tycker ändå Sydney Marathon, det är målgången precis utanför Operan vid vattnet, var en strålande dag. Alltså, jag tyckte ändå jag inte var lite, jag var lite seg efter, kommit lite sent med en lång resa och lite sådär. Och då var det var ändå en upplevelse att komma och känna att det gick.
Har du rest dit för att springa eller har du varit där och så sprungit...
Det har nog mest varit för att resa dit för att springa och även passa på att se lite mer. Så att jag håller på att jaga lite antal länder och världsdelar och så här. Så att,
det är ganska många som gör det, eller hur?
Ja, det är en del.
Vad har du kvar då?
Antarktis. Han har samlat på alla världsdelar. Och 31 länder. Så att,
imponerande.
Så att, men jag tror ändå att känslan är att man ändå fixar det vid de tillfällen man tror att nu kommer det inte gå idag. Alltså idag var det för mycket socker runt omkring. Jag var sjukt, sovit för dåligt och så vidare. Va? Men ändå känna det att någonstans så tycker jag det är jobbigt vid 25, som jag sa tidigare. Och jag tycker det blir lite lättare vid 35 och 37, och sen blir det ännu lättare efter 40. Då kan man liksom, nu kommer det fixa sig. Mm. Nu spelar det ingen roll.
Nej,
jag hade något sånt tillfälle när jag var riktigt illa däran, och jag och en kompis, vi var i Paris. Jag haltade, jag hade haft ont i ryggen länge. Jag hade varit hos någon kiropraktor som tyckte att du kan ju testa. Får vi se om det här blir bra. Han var väldigt optimistisk. Det här kommer inte att bli bra. Och jag gick där i Paris 2 dagar innan loppet och kände att alltså jag kan knappt gå till starten. Men det gick.
Ja.
Och det blev bättre.
Ja.
Och jag gick och räknade hela tiden. Då var det inte på någon tid, utan det var att fixa maxgränsen. Och då stod jag där och räknade på det hela tiden. Och början, första mil, nej det här kommer inte gå. Det gör fortfarande ont.
Ja.
Men sen lättare efter 2 mil. Och efter 3 mil så kände jag ingenting. Och då kände jag att liksom, nu har jag ganska gott om tid.
Ja.
Jag kommer fixa de här 5 timmar och 40 minuter som är maxgränsen.
Ja.
Och när jag kom över 40 där, då var jag helt lyrisk. Då var jag gråtfärdig. Sen har jag aldrig haft ont i ryggen sen den där målgången. Så att jag vet inte vad som hände. Så att jag aldrig varit hos den här kiropraktorn som var...
Hittat botemedlet. Det är nyttigt att springa, det är så.
Ja, och ibland tror jag faktiskt att just de här långa, alltså då är det maraton, alltså har man lite ont, jag har även lite ont idag, så tror jag att ett långpass i lite lugn fart hjälper.
Det har jag också.
Ja, jag har lite ont på insidan här. Så att, men det har hjälpt. Men den gången så... Jag hade, som tur var så hade jag en kompis med mig, och jag brukar fråga hur såg det ut. Jag trodde aldrig du skulle fixa det. Alltid, inte sa han efteråt. Du haltade verkligen dit.
Nu är klockan, ska jag släppa iväg er, så att ni kan hjälpa folk att hålla sina tider. Lycka till.
Tack
så mycket.
Tack för att ni kom hit.
Tack.
Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg, och han är också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Fact.
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.